Förra veckan som sagt så ställde vi det här med upplysningsidealet och dharma mot drivkrafterna i det världsliga livet, materialism, konsumtion. Och vi tittade lite grann på riskerna också som vi kan ha i vår andliga praktik. Det vill säga andlig materialism där man kan hamna i att man istället för att verkligen utvecklas och släppa taget och gå mot insikt och upplysning ökar kontroll och ego och bekräftelse i att så att säga bli ett starkt ego i sin andliga praktik. Den faran finns. En annan fara som finns är att vi har upplysningsidealet här, men sen så har vi en massa andra saker i livet som drar här borta. Och då använder man den här praktiken som ligger under här för att göra det världsliga livet lite mysigare och runda av kanterna. Vi kanske blir lite godare människor. Vi kanske beter oss lite bättre mot varandra. Och vi kanske mår lite bättre när vi har mediterat och så vidare. Men vi så att säga lägger inte vår energi och drivkraft mot att verkligen bryta igenom på insikt. Och det är en annan fara. Om man nu ser det som så. För att det kan ju också vara okej att man faktiskt praktiserar dharma på det viset. Och är med i sanghan och har den. Den nivån och intentionen. Men vilket man än har så tror jag att man ska vara medveten om vad man håller på med. Är det här jag gör eller är det här? Vad är min drivkraft? Vad är det jag håller på med? Vad är det jag vill? Och det tror jag är viktigt. Sen är det upp till var och en att göra det till sitt. Ikväll då så ska vi se. Nu kan jag bara... Så kommer jag till jordgudinnan som alltså inkallades som vittne vid Buddhas upplysning enligt myten. Jag kommer att börja prata lite om jordgudinnan. Ja, visst kan jag göra det, Kersti. Tack för att du sa till. Jättebra. Ser du där borta? Ja. Jag kommer att börja prata lite om jordgudinnan, varför hon och lite om myten runt det. Och sen Mara. Som finns med i berättelsen. Vem och vad är det? Och sen, varför kommer jordgudinnan? Hon kunde ju ha stannat hemma istället för att komma och vittna. Eller hur? Det är inte helt ovanligt att folk väljer det alternativet. För det är ganska jobbigt att komma och vittna. Särskilt när Mara knackar på. Buddhas tid, vår tid. Anknytning till moder jord eller jordgudinnan. Hur kan vi tänka oss att det såg ut då? Vad är vår upplevelse av att hur det ser ut nu? Jorden, trädet, kroppen, alltså gå in på lite olika symboler och hur jordelementet kopplar det till vår egen upplevelse, vår egen kropp. Och sen konceptuellt tänkande, kontrasensorisk upplevelse, alltså upplevelse i våra andra fem sinnen. Och till slut prata lite om de sex sinnena. Så det är hur jag tänker att jag ska prata ikväll och jag ska hålla på ungefär till 20 över tanken. Tror jag. Vi får se. Mitt problem när jag pratar, det är inte att jag inte har något att säga, utan det är ofta att avgränsa. Och det sa jag förra gången också. Och därför så ska jag försöka hålla tiden och utrymmet. För er som inte har hört myten, alltså Buddha Shakyamuni, han levde ju ett liv i sus och dus enligt berättelserna. Han föddes under väldigt goda omständigheter, ungefär som vi har gjort här i Sverige. Vi lever under väldigt bra materiella förutsättningar. Han kom dock till insikt om att det fanns lidande i verkligheten också. Och valde då att gå ut och utforska verkligheten. Och lämna det här bekväma livet för att söka sanningen inom citationstecken. Och gick då ut och träffade ett antal andliga lärare. Och hamnade i... Så småningom i en väldigt asketisk praktik som han pysslade med ett antal år. Och han var nära på att dö faktiskt för att han var så utmärgad till slut. Och kopplar vi det till jordelementet så kan man ju säga att han använde inte det stöd som jordgudinnan och jordelementet faktiskt ger oss i vår praktik. För att kunna praktisera och för att kunna vara här i vår existens så behöver vi jordgudinnan som ger oss vår mat, näring och kraft. Så att genom att inte bejaka det och ta tillvara de förutsättningar som jordgudinnan ger så höll han faktiskt på att ta livet av sig. Och hade han gjort det genom sin asketism då hade han ju aldrig blivit upplyst per definition. Och detsamma gäller ju naturligtvis oss. Så jordgudinnan och det jorden ger är ju ett viktigt stöd för oss i vår praktik. Sen kommer han då till stadion där han överger den vägen och sina andliga vänner faktiskt, vilket var ett väldigt stort steg, för de tog ju avstånd från honom i det väldigt starkt och tyckte, vad är du för en mes som slutar med den här tuffa praktiken och kliver av helt plötsligt, du är en riktig svikare. Men han kände det, nej, det här är inte rätt väg. Det här leder ingen vart, det kommer bara leda till förintelse, och det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter frigörelse, vilket är något helt annat. Så han lämnade dem och gav sig av på egen vandring och började äta igen och började stärka sig själv. Och så småningom berättar historien då att han bestämde sig för att nej, men nu ska jag nå insikt. Och han satte sig då under bodhiträdet, eller ett träd helt enkelt, och för att meditera väldigt resolut och väldigt inriktad på att nu ska jag nå insikt. Och när han sitter där under trädet enligt myten och berättelsen då, så möter han ju sig själv, får man väl säga. I den här berättelsen så är det då Mara som kommer, som jag ska berätta lite mer om sen. Och det kommer olika saker i hans sinne, om man tolkar det på det sinnliga planet, som utmanar honom när han sitter där i sin strävan efter upplysning. Och en sak som kommer då, som Mara slänger upp, det är ju, vad har du för rätt att sitta här? Vad ger dig rätten att sitta här på Vajrasana, alltså diamanttronen, centrum av universum, att ta den platsen och nå upplysning? För att Mara, och det Mara representerar, är naturligtvis inte intresserad av upplysning, för att då försvinner hela den, alla de drivkrafterna enligt myten. Och det är klart att de flesta av oss vet väl vad självtvivel innebär. Bara att stå här och hålla ett föredrag. Jag vet om många som tycker att det är lite sådär shaky, och jag är en av dem. Kan behövas lite kontakt med jordgudinnan, om man säger så, för att stå kvar här stabilt och stadigt. Och jag kan ju göra som Buddha då, söka sätta ner handen, fast på en annan nivå får man säga. För att vara lite ödmjuk i varje fall. Vad han gör då i varje fall, det är att han kallar jordgudinnan till sitt vittne, att jag har faktiskt rätt att sitta här. Men jag vill ändå koppla tillbaka till det här, att jag tror att vi alla kan göra det i stunder när vi har självtvivel, i olika situationer i livet och i vår praktik, att faktiskt komma tillbaks till jorden som grund och grunda oss själva. För när vi är väldigt mycket, åtminstone i min upplevelse, när jag är väldigt mycket uppe i huvudet, då är det lätt att jag tappar mig själv och att det blir mycket Mara. Och då är det lätt att jag förlorar tron på mig själv, självförtroende att fortsätta i min värderade riktning dit jag vill gå. Och då kan det vara väldigt bra att söka rötterna neråt istället för att fortsätta att söka uppåt. Grunda mig själv och komma tillbaka. Och det är vad han gör, Buddha. Det är det earth touching mudra, eller jord, vad ska man säga på svenska? Beröring av jorden, mudran kan man väl kalla på svenska. Att han söker kontakt med jorden, och jordgudinnan gensvarar 100%. Hon stiger upp, jorden skakar, säger berättelsen. Och det finns massa avbildningar av det här i buddhistisk konst i Österlandet, av hur jordgudinnan stiger upp ur jorden och kommer till som vittnesmål att jag har sett honom praktisera genom otaliga liv. Det är det Buddha säger också. Och den praktiken har lett mig hit, och det ger mig rätten att sitta på Vajrasana för att nå upplysning. Det är inte din plats, Mara, som han hävdar då, eller de krafterna hävdar. Så det är själva berättelsen och myten runt det. Och sen sitter han ju kvar där och når upplysning och den insikt som det innebär. Och släpper alla sina hinder och alla bojor och går vidare. Vem och vad är då Mara? Ja, man kan egentligen säga att det är allting som hindrar oss i vår andliga praktik. Man kan säga att det är alla hinder. Och man brukar kalla om Maras döttrar då. Och det kan till exempel vara begär, okunnighet, stolthet, rädsla, hat, girighet. Alla de här sakerna som dyker upp i vårt sinne. Och hindrar oss från att gå i vår riktning, alltså mot insikt. Och det är därför de flesta, eller det är därför vi praktiserar. Och ett av de här är naturligtvis självtvivel då, som är så framträdande i den här berättelsen. Där kan man väl också säga att det är viktigt att se att samsara är ingenting som finns där ute, vilket man ibland kan få intrycket av när vi pratar om det. Samsara drivs av Maras döttrar, hat, begär, okunnighet. Och det får man komma ihåg, och de finns här inne. Så samsara är egentligen någonting vi skapar här inne. Det är ingenting som finns där ute. Man kan prata om det i de termerna också, men egentligen så ligger drivkrafterna och samsara skapande enbart här inne. Eller, ja, framförallt här inne. Jag ska inte peka på hela, jag ska faktiskt peka här inne. För det är min upplevelse. Jag pekade alltså mot huvudet. Bara för att förtydliga för eventuella lyssnare. Och jag tänkte faktiskt visa lite grann hur Mara kan jobba genom att spela upp en liten grej på min dator. Jag tänkte föra in tekniken här på Sangakvällen. Wow. Någon som känner igen sig? jag hittade den där. Jag tycker det är lite lustigt, för jag känner igen mig. Jag menar, det kanske inte alltid på den nivån, men på det subtilare planet, hur man jobbar här uppe med olika val som jag ska göra i livet. Hur jag jobbar här uppe med olika val jag ska göra i livet. Och vad jag då kan ha bestämt mig för från början, att det här är rätt riktning. Och sen så dyker upp en massa situationer och frestelser. Och sen så börjar den här andra små rösterna komma. Liksom, ja, men det kanske skulle köpa den där iPhonen ändå. Liksom. Fast ja, men jag behöver den egentligen inte. Ja, men det är ju bra att kunna lyssna på Dharma-tal. Jättebra att kunna cykla och ha på tunnelbanan. Ja, men vänta nu, du har ju en mobiltelefon som fungerar alldeles utmärkt. Ja, men å andra sidan, det är ju ett jättebra erbjudande, 300 kronor och så vidare och så vidare. Jag menar, det finns ju otaliga exempel på hur vi funkar. Det här är ju väldigt tydligt, men ja, jag tycker jag känner igen mig själv väldigt mycket i det här, hur Mara jobbar i mig själv och vad det skapar för lidande på sikt. Vad jag binder fast mig i genom alla de här valen som jag gör, som går i en andra riktning mot den riktning som jag egentligen känner att det här är rätt. Och att då komma tillbaks till jordelementet och grunda mig själv innan jag gör valet. Att skapa det gap som vi brukar tala om i meditation. Att komma tillbaks till meditationen, rymden och jorden, och skapa det gap och ett lugn innan jag gör valet. Det skapar bättre förutsättningar. Hade han suttit, satt sig ner och mediterat en stund, då kanske han inte hade tagit det här glaset. Men i det här läget så var han lost. Det var bara, han var redan i helt och hållet offer för sitt eget sinne. Skapa utrymme runt. Ja, om vi går vidare och tittar på varför kommer jordgudinnan? Kan man ju fråga sig. Varför stannar hon inte hemma? Här Mara utmanar Buddha. Och varför kommer hon? Ja, då kan man ju undra sig vilken jord så att säga är mest, vilken naturjord är mest harmonisk? Den som kultiveras av människor som är upplysta, eller den som kultiveras av människor som drivs av Maras krafter? Och för mig är det ju ganska uppenbart vad som håller på att hända när vi i det stora hela drivs väldigt mycket av Mara. Att jordgudinnan mår inte så bra av det. För mig är det ganska uppenbart varför hon kommer, åtminstone i vår tid. På den tiden fanns ju inte riktigt de här problemen, men om jag tolkar utifrån vår tidsanda så är det ganska uppenbart som sagt varför hon kommer till Buddhas hjälp. För att helt enkelt rädda sin egen balans och undvika massa eget lidande. Och lidande för alla varelser och hela existensen. Och därför så tror jag att hon kommer. Hon är inte självdestruktiv i det stora hela, skulle jag vilja säga. Minst inte i det korta perspektivet. Om vi inte pratar miljarder år. Om vi ser det som ett långt perspektiv. Och där kommer vi över till Buddhas tid och vår tid och anknytningen till moderjord. Man kan säga att på den tiden då Buddha levde för 2500 år sedan så fanns väldigt mycket animism fortfarande. Man var väldigt mycket, man levde med naturandar, väsen i naturen som man respekterade och hade respekt för. Och man tillbad jordväsen och så vidare. Och man hade en respekt i det, och jag vet att Bante har pekat på att det finns fina saker i det, därför att vi behåller kontakten med jorden. Något Bante är noga med att påpeka också, det är att jordgudinnan har sina begränsningar. Hon kan inte föra oss till upplysning. Hon kan bara ge oss stöd genom att skapa förutsättningar. Medan däremot buddhor och bodhisattvor på ett annat sätt då kan leda oss i den riktningen till transcendens. Vilket inte jordgudinnan kan på samma sätt uttryckligen. Vi har inte den här anknytningen längre, de flesta av oss. Vi har gått från ett jordbrukssamhälle där vi brukade, de flesta hade en väldigt närhet till jorden. Till ett samhälle som först blev industrialiserat och nu är postindustriellt och ett informationssamhälle. Och det betyder att vi lever i ett samhälle med väldigt, väldigt många led. Och väldigt komplexa samband som inte är tydliga för oss. Så de val vi gör och de konsekvenser det får för vår natur och andra levande varelser är väldigt otydliga för att det är så långa avstånd mellan oss och det som sker. Medan på den tiden så var avstånden väldigt korta och de val och de handlingar man gjorde blev ganska tydliga konsekvenser i lokalsamhället. Och då är det en väldig skillnad att leva i de två olika samhällena helt enkelt. Och det finns till och med en rörelse idag som jobbar för att företagsledare i större företag ska komma ut i naturen och få naturupplevelser för att så att säga knyta an till naturen igen och faktiskt få en känslomässig anknytning och se att ja, men det här är viktiga frågor och det här berör mig, för att känslomässigt knyta an i något annat än att förstå det intellektuellt och sen gå in i styrelserummet och titta på nästa kvartalsrapport. Så att man kan väl säga precis som Buddha, när han höll på att förstöra sin kropp, när han var i askes, så höll han på att förstöra förutsättningarna för sin upplysning. Och det skulle man kanske kunna säga att det finns en risk för att vi håller på att göra detsamma, om inte med vår egen kropp, som är den kropp som faktiskt föder oss, vilket är jordgudinnan. Och det är ett större sammanhang och mer komplexa samband än om det bara skulle handla om min egen kropp. Men konsekvenserna blir samma lidande och samma, att vi förstör förutsättningarna för vår upplysning. För om vi förstör grunden, då kommer det bli väldigt mycket svårare förutsättningar. Och risken är att förutsättningen för upplysning blir sämre också. Om vi går vidare till trädet som metafor, så kan man väl säga att Buddha föddes under ett träd. Han blev upplyst under ett träd. Och han dog under ett träd. Man kan säga alltså att naturen och trädet som symbol är en väldigt framträdande genom hela den buddhistiska mytologin. Och för mig då, om man tittar på, jag menar, nu ska jag försöka rita ett träd.
Det är bra att ni inte ser det.
Ja. Och då om man ser här, så kan vi rita en röd stam här. Och sen så ser det ju faktiskt ut så här. Det ser vi ju inte så mycket av, men det här, det ska då föreställa under jord. För mig så är trädet en metafor som jag gärna, en bild som jag gärna använder mig av i, när jag går tillbaka till min egen kropp. Att liksom sätta ner mina rötter i jorden precis som trädet gör och söka min grundning neråt. Och samtidigt rikta mig upp mot rymden och hämta kraft och inspiration och känna kontakt med rymden. Och vara i flödet mellan himmel och jord kan man säga. Och sen släppa taget och bara vara i. Jag tycker att det är en väldigt fin metafor överhuvudtaget. Över livet, över min andliga praktik och var jag kan hämta kraft och inspiration. Och hur jag kan vara i flödet mellan de olika polerna. Var är vi nu? Vi är där någonstans. Det går fort det här. Ja, det är bra. Ska gå vidare utifrån det här med kropp och sinne till en modell som Ratnaguna har skapat i sin bok Art of Reflection. Den finns på sid 32 där. För er som var med på retriten i höstas så gick han igenom den här ganska ordentligt. Och han har gjort det här schemat över vår, vad ska man säga, av människan. Där han delar upp det i den verbal konceptuell del och en sensorisk perceptiv känsla, alltså att man känner känslodel. Och där ser han input från omgivningen, alltså våra sinnens kontakt med omgivningen. Det är känsel, lukt, smak, syn och hörsel. Och då kommer den inputen in i den här sidan och sen så möter då det vårt sinne. Och där börjar vi då med att etikettera, kategorisera, analysera, jämföra, värdera, döma, planera, minne, tänkande, reflektion. Då kommer hela det in. På Buddhas tid så kan man ha en hypotes åtminstone om utan att ha varit där. Ja, det vet vi ju inte. Vi kanske har varit där också. Men jag är i alla fall inte medveten om att jag har varit där. Så kan man ju ha en tanke om att på den tiden när det inte var lika komplexa samband, att deras upplevelse var mer här nere i det här området. I det här komplexa samhället med alla komplexa samband som vi har skapat och så många val och beslut som måste göras dagligen i så många situationer, så är ju risken att vi tvingas använda det tänkande sinnet, det sjätte sinnet, i oerhört hög grad. Vilket driver oss upp i den här delen väldigt mycket. Vilket gör att vi inte är i kontakt med den här delen på samma sätt. Och hamnar vi då ända här uppe, så brukar vi hamna i någonting som vi kallar papancha. Det här när tankarna bara snurrar runt och vi inte är i kontakt. Vi är bara i framtiden och i det förflutna. Och inte i kontakt med vår upplevelse här och nu överhuvudtaget. Där jag håller på att landa lite grann nu. Ska jag försöka sänka mig själv lite grann. Nu gick jag igång lite, kunde jag känna. Vilket jag gärna gör när jag står och pratar på det sättet. Och det gäller att försöka skapa det här utrymmet och komma tillbaks hela tiden och komma ner. Och för mig personligen så handlar det ganska mycket om att sakta in. Och det har att göra om vilka val jag gör i livet. Hur jag fyller mitt liv med aktiviteter eller inte gör det. Och jag tror jag som många andra har en tendens att fylla på alldeles för mycket. Ge för lite utrymme till att bara vara. Receptivitet. Bara ta in. Och jag tror att det är en av de stora utmaningarna i vår tid idag. Och motsvarigheten är ju då när vi har en hög grad av närvaro om fem övriga sinnen och har en väldigt låg tankeverksamhet när man kommer ner här nere. Och det är ju här nere någonstans som vi kan börja reflektera. Det vill säga att vi kan börja lyssna på de djupare lagren i vår existens och börja ta in oss själva på andra nivåer. Och det är där också vi kan börja reflektera över tillvarons kännetecken till exempel. Det vill säga det här med förgänglighet, lidande, icke-jag. Det är när vi är nere på de nivåerna som vi kan börja ta in och reflektera över om det stämmer eller inte och sätta det mot olika. För att komma tillbaks till det och komma ner här så kan man ju använda övningar där man fokuserar på att använda de fem andra sinnena. För det är ju så här att i Dharma och buddhismen, något som jag inte förstod från början, så har vi ju sex sinnen till skillnad från fem. Det tänker jag i början, men vad är det här? Det stämmer väl ändå inte, det måste ju vara någonting lurt här. För att vi har ju lukt, smak, syn, hörsel, känsel. Och sen så har vi då, sätter den med en egen färg här faktiskt. Tankesinnet kan man kalla det, lite förenklat. Och jag gillar det här. Jag har kommit att gilla det här oerhört mycket. För då sätter man det på sin rätta plats. För jag tror att vi har en tendens att göra så här istället. Att vi sätter tanken här. Det tänkande sinnet sätter vi där. Och så sätter vi de andra sinnena utanför. Och jag tror att det är där vi landar fel. Om vi sätter ner istället och för ut det härifrån och sätter medvetenhet i mitten. Eller metta, som egentligen är samma sak när man så att säga går bortom. Då går det här ihop. Och för ner tanken här. Och balanserar allting, även tänkandet. För det är användbart. Vi behöver tänkandet. Men det behöver ha sin rätta plats. Vi behöver balansera det på ett klokt sätt. Då hamnar jag rätt, mer rätt i varje fall. Än om jag har det där, vilket är min upplevelse att jag ofta har. Och det är då fokus hamnar fel. Och det är då jag hamnar i prapancha och samskaras och autopilot och annat. Elände tar över och jag agerar på sätt som jag inte är nöjd med och hamnar i situationer och skapar ny ducka och nya samskara. Så samsara rullar med oerhörd fart. När jag lyfter ner det här Och i det, då kan jag momentärt känna att jag börjar röra mig i spiralen istället. Det är inte ofta jag är där i det intensiva liv jag lever, men jag vet att det är där det ligger. Och det är då jag också är i mötet med er. Och det är där också som jag kan känna andlig vänskap och det stödet andlig vänskap ger. Att komma tillbaks hit, peka på, ja men herregud, var är du på väg nu någonstans? Det var ju dit du skulle, det var inte dit. Eller till hat, begär, okunnighet som ofta präglar när jag är i det sinnet som styr medel. Mm. Så det var lite om tanken som det sjätte sinnet. Och det är egentligen bara det sinnet som skapar problemen. De andra sinnena är inga problem. För det är bara som Buddha lär Bahia. In the seen, only the seen. In the heard, only the heard. In the sensed, only the sensed. In the cognized, only the cognized. Det är bara upplevelse. Och så länge vi är i vår upplevelse så skapas inga större problem. Det är när vi börjar med våra, när jag börjar med mina historier, det är då jag skapar problem för mig själv. Jag ska vara tydlig här, man och vi och ja, det blir otydligheter. Ska vi se. Ja, just det. Ska avsluta med det också. Så är det. I det här, för mig var det, alltså, jag tyckte om att läsa, jag gillar att läsa. Jag gillar att läsa Bante, jag gillar att läsa dharmatexter, jag gillar att sitta och läsa. Och jag gillar att komma hit och sitta och prata i grupper och bolla idéer och hur kan det ligga till och vidare och vidare. I den mån jag har tid. Fylla på lite mer där också i dharmapraktik som gör att jag inte har tid och utrymme för att reflektera och ta in. Hur som helst, i det så är det ju väldigt mycket, vad ska man säga, det är väldigt mycket lära eller dharma. Men det som händer det är att risken är att jag stannar i det. Att jag kommer hit och diskuterar och så släpper jag och så går jag ut. För här ute har jag upplevelse. Utanför här har jag upplevelse. Och för att det här ska fästa så måste jag koppla ihop de här två. Jag måste ta med mig det här och faktiskt reflektera över, ja men vänta, vad har det här för bäring på min upplevelse? De situationer jag möter. Och sen måste jag ta med mig, så att det måste finnas den, därifrån och dit. Och sen måste jag ta med mig min upplevelse in till dharma. Och så måste jag hela tiden jobba i det här fältet, mellan dharma och upplevelse, till dharma, till upplevelse, till dharma, till upplevelse. Om jag inte gör det, ja, då är jag ganska riskabelt utrymme. Då sitter jag bara och pratar om saker och ting som jag egentligen inte upplever och egentligen inte för mig någonstans. Jag står still på samma punkt. Och som man brukar säga, sitter och dricker te och har trevligt. Och det är inte fel. Nu börjar min värderande sida här gå igång. Hörde ni det? Ja. Kom den värderande sidan där. Jag tror du hördes tydligt. Ja. Men det är inte meningen, eller det leder också fel. Men jag vill i varje fall att det ska vara tydligt att det behövs det här hela tiden. Och det här är svårt. Det är svårt därför att jag går så mycket på autopilot där ute. Så att det är sällan jag ger mig själv utrymme att faktiskt reflektera. Precis som han gjorde här, Brasse, eller Magnus, när Brasse kommer. Det är precis det här. Att faktiskt stanna upp, ja men vänta nu. Vad är det på väg, vad vill jag någonstans? Och då måste jag vara i det här hela tiden. Så för att knyta ihop då så hjälper jordgudinnan mig att stanna i kroppen och att ge mig självförtroende och tillit till min praktik och min upplevelse. Att vara i det och stanna i det och tro på mig själv. Trots alla tvivel som dyker upp. Vad gör jag här? Vad håller jag på med? Vad har jag för rätt att stå här ikväll? Vad är det som sker runt omkring mig? Hur fungerar det? Och balansen då mellan studier som går direkt in i den tänkande fakulteten. Och upplevelsen där jag tar med mig alla sinnen in. Balansera det och vara i kontakt mellan de här olika. Precis. Och till sist då, att faktiskt stämma av dharma upplevelsen med mina andliga vänner. Och när det kommer till den här andra mara, stoltheten. Att faktiskt inse också att det finns en vertikalitet. Det finns andra som har mer erfarenhet än jag. Som har större insikt än jag. Och stämma av med dem. Är jag på rätt väg i det här hjulet mellan upplevelse och dharma? För det är lätt att bedra sig själv i det också. Och därför så kommer jag hela tiden tillbaka till sangha och andlig vänskap. Det som Bante trycker så oerhört hårt på. Det är så viktigt. Men också att det finns en vertikalitet. Att det finns folk i vår rörelse som har nått insikt och har större insikt än jag. Som jag kan vända mig till och få inspiration och vägledning av. Och det finns det. Och det ger mig förtroende att praktisera vidare i Tre Ratna. Blanda annat. Där tror jag stannar på det för kväll. Och då ska jag stänga av. Hej då!